1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ska vi se, 13, 14, 15,
Det är fan kvalitetsradio alltså.
17, 18, 19, 20, 21, 21 landar vi på under det senaste dygnet.
Då dags för Intressismen podcast 106 avsnitt ordning. En podcast om Sverigedemokraternas politikföreträdare och ideologi samt närliggande rörelser och saker som Kristoffer Gummesson vill prata om. Kristoffer Gummesson i Umeå.
Hej Magnus.
Hej. Magnus då, jag som pratar. Hur är läget i dessa dagar, Kristoffer Gummesson?
Du ställer ju den frågan då och då, och sen så visar det sig att du inte vill ha ett svar på den, så jag avböjer att kommentera.
Jag tänker mig, ja precis, men det handlar om vilket svar du ger. Inte nödvändigtvis att du svarar.
Men vad förväntar du dig ska komma?
Bra.
Ja, det är väldigt bra med mig. Är det med dig?
Eller inte bra. Visste du att en sån rysk grej,
mm-hmm,
alltså i Sverige så brukar man ju, om man får frågan så här, ja, men hur är det med dig liksom?
Mm.
Om man inte vill förstöra stämningen totalt, så brukar de flesta människor rent socialt, om man inte kanske känner varandra jättenära då, men då brukar ju människor säga att det är bra, eller hur?
Ja.
Även fast det är dåligt.
Så är det.
Känns som en, va?
Man lyfter ju inte upp sina djupaste demoner själsligt liksom.
Eller hur? Men det intressanta i ryskan, på tal om det här med att prata om hur man mår, det är att man säger att det är normalna. Typ.
Att det är normalt?
Alltså ja, precis. Det är liksom...
Jag vet inte, säger det någonting om den ryska mentaliteten? Möjligen.
Jag antar det. Alltså, vad jag har förstått så är man liksom lite galen om man skulle säga att allt är charasho, liksom, att det är bra.
Att man är så jobbig, överentusiastisk jävel typ.
Ja, men någonting åt det hållet har jag förstått som. Men jag vågar inte, det kanske är någon rysktalande så dubbelnationalitetsmänniska som kan reda ut de här begreppen. Maila gärna på poddetintrasismen.se.
Men jag gillar det där lite grann, alltså, hur ofta är det bra egentligen? Ändå går man runt och säger det hela tiden. Lycka, det är ju så här korta stunder utav någon slags gudomlig nåd som man drabbas av då och då. Men ändå går man runt och slänger sig med att saker och ting är bra, lite sådär på måfå hela tiden.
Inte för att vara sån, men jag tror att det där är ganska individuellt också.
Vi som är deppiga personer.
Eller hur? Jag tror att det finns en liksom skala där vi båda hamnar på olika ställen på den här skalan. Jag tänkte, det var en grej, det kan vi ju nämna. Vi fick någon mail häromdagen, eller häromdagen efter förra avsnittet. Det var någon som påpekade att den här Svenskar är vita och landet är vårt låten. Minns du denna?
Ja.
Jag kan kasta in ett litet snabbt klipp där. Svenskar är vita
och landet är vårt.
Svenskar är vita.
Och landet är vårt.
Den här låten i alla fall, vi kommenterade, den är lite hurtig och trevlig sådär.
Ja.
Men det visar sig, menade eller påpekade en lyssnare, att den här låten inte var ett original. Utan någon form av vrickad cover.
Jaha.
Av någon sån där amerikansk, tolkar det som countryartist som heter typ Casey Mugraves eller någonting. Follow You Arrow.
Men alltså, är den likadan i sin struktur sådär att refrängen pratas fram?
Vi kan spela ett klipp från.
Mm. Men du, den här låten har jag ju hört.
Jaha.
Har inte du hört den?
Nej, jag tror inte det.
Var inte det där någon radiodänga för några år sedan?
Ja, ja, ja.
Jag kände igen det där med att man skulle dricka bärs och sådär om man vill. Och tog till av det.
Okay.
Intressant att de väljer en låt med en så liberal text.
Ja, det kanske, ja, man kan bara spekulera, men det kanske är grejen.
Ja, jo, precis. Men det är det jag tänker. Det hon sjunger är ju typ att ja, folk kommer döma dig oavsett, så gör vad fan du vill. Kyss pojkar om du gillar det, eller flickor om du gillar det och så vidare.
Ja. Jag måste ändå säga att jag var gravt besviken över att det inte var ett original från de här, jag tror de heter något med Kiwi, bandet som hade gjort den här märkliga covern.
Ja.
Och jag är lite besviken över att det inte var ett original faktiskt. Jag tänkte så här, ja, men de har ju ändå fått till den här musiken liksom. Så det var ju lite tråkigt.
Ja, nu är det bara det viktiga budskapet kvar som har kvaliteter i den där låten.
Ja, jag vet inte. Jag tyckte ju att kanske den svenska versionen var roligare i och för sig.
Yes. Jag trodde att originalet kanske gick för humor.
Så. Nej.
För popdänga med random text.
Nej, jag vet inte. Alltså, tanken är väl i för sig att de här människorna som har gjort den här låten försöker ju typ provocera eller någonting.
Jo.
När jag säger rolig så menar jag väl inte i bemärkelsen att det är liksom vad lustigt, utan mer på ett skadeglatt sätt.
Vi har ju något slags så här parasit-värdjur-förhållande med alt-right-högen. Alltså att de lägger fram de här låtarna för att provocera, och så är det någon liksom sverigedemokratisk politiker som nappar och delar vidare, och då kan vi skriva om det och göra en grej. Det vi gör då är att vi skapar att vi frambringar en uteslutning av en sverigedemokratisk politiker som då kan hoppa höger ut, så att säga.
Ja, men jag tänker mig att det som vi gör är att vi sätter in det i en viss kontext när vi pratar om det.
Mm-hmm.
Jo, men jag tänker mig att det blir en sak när vi sitter, nu kanske jag slår mig allt för mycket på bröstet, men jag tänker mig att det blir en viss sak när man lyssnar på den här podcasten och vi tar upp de här grejerna, än när till exempel någon större mediekanal faller rakt in i fällan, så att säga.
Jo, det ligger det väl mycket i, men jag menar inte på att det behöver vara ett problem, utan jag bara konstaterar att det är det som händer. Att de lägger ut små lockbeten åt sverigedemokratiska politiker, typ, kolla här finns det något rasistiskt ni kan dela med er av. Och så gör de det. Och då uppmärksammar vi det så att de blir uteslutna, vilket innebär att de här alt-right-människorna kan stå där och locka lite grann åt uteslutna politiker och säga, vill ni kanske vara med och starta ett nytt parti som heter AFS?
Jo, men eller hur? Men på tal om det, det idag som det här spelas in, alltså onsdag, så har Uppdrag granskning sänt ett avsnitt av som handlar om just den alternativa högern som vi just nu pratar om.
Jag har inte sett det än, var det bra?
Nej. Nej, men det vart, det beror väl på hur man är. Det var kanske inte jättemånga nya saker. Det kanske är bra att det når en bredare publik. Däremot är det några märkliga saker, kan jag tycka, i det här avsnittet. Det handlar i alla fall om att man tar avstamp någonstans i Charlottesville, och man pratar om att det är framförallt svenskar som, eller det finns två framträdande svenskar i den här rörelsen, då Christopher Dullny och Daniel Friberg, som vi har pratat om många gånger i den här podcasten. Dullny, tidigare Sverigedemokraterna, bildade Nordisk alternativhöger tillsammans med Friberg med en bakgrund inom den svenska nazismen, och grundare av bokförlaget Arctos bland annat.
Just.
Som ger ut högerextrem litteratur. Och sen så är det en del med Richard Spencer också. Men mångt och mycket så handlar den här dokumentären om, eller granskningen då, av Uppdrag granskning, om hur de jobbar för att påverka det politiska klimatet genom då internetkultur och satir, mer eller mindre. Som vi har pratat om det här podcasten.
Mm.
I alla fall, det jag tänkte på med just Uppdrag gransknings det här programmet då, det var att, alltså på tal om det här med att vi lyfter fram det som alt-right-människorna pratar om. Jag fick lite den känslan av Uppdrag gransknings inslag. För man intervjuar i mångt och mycket de här människorna, både Richard Spencer och Daniel Friberg och Dulny. Man intervjuar dem och liksom låter dem ge sin bild av den här rörelsen och vad de vill göra.
Ja.
Och då tänker jag mig att det blir ganska mycket så här nyttiga idioter på ett sätt. För det är ju inte så att de här människorna är hemliga i vad de tycker. Utan de får ju helt de får ju sitta där i närmare en timme och bara berätta om sina åsikter och idéer. Typ.
Ja, jag tror inte att de blir särskilt nervösa av att Uppdrag gransknings knackar på dörren, tvärtom.
Men det var det som var grejen också, för att de gick ut för några veckor sedan, just Uppdrag gransknings, eller det blev känt att de hade gjort det här programmet. Och så hade man bland annat gick ut och förklarade att man hade smygfilmat de här människorna. Problemet är bara att det var liksom ingen skillnad från när de hade smygfilmat och när de pratade i vanliga fall. De hade inga problem med att sitta och prata om att den vita rasen var överlägsen och att vi måste kasta ut människor och sånt där.
Nej, men det är väl det som är grejen. Mycket kan man ju säga om Daniel Friberg, men hycklare är han ju inte.
Nej precis. Så att, och jag har väl inget emot, alltså jag är väl av den åsikten att man kan inte liksom hålla på och försöka tona ner folk eller försöka låtsas som att de inte finns. Utan människor måste ju, man måste argumentera emot, eller människor måste vara kapabla att höra saker. Sådär. Vilket också är lite så här, för Uppdrag gransknings börjar hela programmet med att förklara att de själva tar avstånd från de åsikter som hörs i programmet. Vilket är ganska märkligt, är det inte det?
Ja, det är konstigt. Möjligen att, alltså jag föreställer mig att det känns inte som en slump att man ena veckan gör ett avsnitt om brottsbenägenheten, eller särskilt då våldtäktsbenägenheten bland invandrare, för att i nästa vecka göra ett avsnitt om alt-right. Alltså.
Nej, det tror inte jag heller. Jag tänkte på det faktiskt.
Och förstår du vad jag menar? Att det nästan är som att man försöker balansera någon slags bräda.
Ja, men precis. Men jag fick också den känslan av, eller jag tänkte det, just för att de hade haft det programmet veckan innan och så körde man det här programmet. Men jag tycker att det är jättemärkligt att behöva, men är det för att folk är helt dumma i huvudet? Eller tror folk på fullt allvar att när Daniel Friberg eller Richard Spencer får sitta och förklara att han vill ha white pride, att Uppdrag gransknings är för de här åsikterna, när det är ett granskande reportage som förklarar hur den här rörelsen sprider sina idéer?
Jag vet inte. Jag tänker väl generellt när jag ser ett liksom journalistiskt verk att det här behöver inte säga någonting om journalistens åsikter, om det inte är liksom extremt tendensiöst på något sätt.
Men det är lite motsvarigheten till när det var också i samband med den här SD-politiken som stod på landsdagarna. Mm. Och förklarade det här som han tyckte att 100% muhammedan och 100% människa eller vad det var. Men att man i nyhetssändningarna på public service kände sig manad och förklarade att det här var ingen som man stod bakom.
Sa de det i Rapport typ? Det kommer inte jag ihåg.
Jag minns det som att det var sån brasklapp. Liksom.
Jag har sett att de har ju lagt in det när de har spelat upp de där klippen senare. Har de lagt in det som en remsa, en textremsa nedanför.
Ja.
Jag minns att man gjorde även efter Kent Ekerots tal på Sverigedemokraternas landsdagar 2009.
Ja.
Där de att Sverige befinner sig i ett 1500 år gammalt krig och sådär.
Ja.
Med islam. Och jag vet inte, jag utgår ifrån att det där kommer sig av någon slags föreskrift som de har på SVT om värdegrund eller liknande.
Jo, det är mycket möjligt. Men man kan ju ta motsvarigheten till när man sitter och tramsar med att när varje gång det gäller Sverigedemokrater att de är inte där för att försvara sig.
Mm.
Men det brukar återkomma, det är inget annat parti som man håller på sådär med. Ja,
och även där så måste det ju vara liksom på grund av någon slags föreskrifter som de har, för att varenda tänkande människa ser ju att de inte är där och kan försvara sig. Och det är som det här med, alltså det är en helt annan sak egentligen, men När de i P3 typ råkar nämna ett varumärke så säger de, ja, det finns förstås andra företag som gör saft, eller vad det nu kan vara.
Yeah. Även, jag tycker även det är
superbra. Alltså, vägde det där upp gratisreklamen du gav Funlight just?
Ja,
alltså, finns andra saftföretag? Jo, det kände jag nog till att det gör. Eller hade kunnat gissa mig till i alla fall.
Det är otroligt tacksamt att parodisera, om inte annat.
Ja, det kan man ju.
På tal om P3, det var en annan grej som jag tänkte att vi kanske blir tvungna att plocka upp.
Ja.
Som också skedde idag. Och det var i samband med att Jimmy Åkesson var med i P3 morgonpasset. Det handlar egentligen lite om det du pratade om förra veckan. Det här med argumentationsfusk. Eller i alla fall det som följde av att Jimmy Åkesson var med i morgonpassen. För det som hände, det var att i morgonpasset, som har någon form av partiledarutfrågning, eller partiledarutfrågningar, så att det är alltid, eller alltid, men det har varit med partiledare från de olika partierna som har bland annat roastats. Och även Jimmy Åkesson blev roastad inledningsvis av någon komiker från programmet Tankesmedjan. Något som Jimmy Åkesson kände sig möjligen väldigt, väldigt kränkt över. Så det första som händer är att Jimmy Åkesson går in och säger att han hade inte förväntat sig något annat av en skitkanal som P3. Varpå han sen påpekar att om han hade varit chef för P3 så hade han lagt ner kanalen. Vi kan lyssna på det.
Vi brukar ju ge chansen då till de partiledare som är här att ge någon kommentar på Kristoffers satiriska sammanfattning om de vill.
Ja, nej, men jag sa ju det till er här tidigare, att det är väl ungefär vad jag hade förväntat mig av den här skitkanalen som jag just nu är med i.
Du var riktigt hård.
Ja, men jag,
superdålig stämning.
Ja, men det blev jättedålig stämning. Jag tycker inte att det är mitt fel, utan jag ställer upp här för att jag vet att jag måste det. Men jag hade helst sluppit faktiskt, för jag känner inte att P3 överhuvudtaget är liksom någon kanal för mig. Utan det,
du hade tyvärr börjat lägga ner den.
Ja, men hade jag varit chef på här så hade jag lagt ner P3 för länge sedan, för jag tycker det är vänsterliberal smörja rakt igenom bara.
Ja.
Ja, det är lite kittlande på något sätt. Det är alltid kul när någon skapar dålig stämning i en studio.
Men alltså, grejen är att det låter inte som att det är super, super dålig stämning som de efterföljande rubrikerna fick det att låta som. Det verkar vara lite irriterad stämning, men det är ju bara för att programledaren påpekar att det är en irriterad stämning.
Ja, mer irriterad, men programledarna hanterar det ganska bra egentligen.
Ja, det är ju det de gör.
Jag har inte hört av den här intervjun. Det hade ju varit intressant i och för sig.
Ja, men den går ganska bra. Det är liksom lite bortblåst så där. Men som sagt, alltså, jag kan tycka att det har varit lite bizarrt att många slog på stora trumman efter det här. Över att Åkesson säger att han tycker att P3 är en skitkanal som han vill lägga ner. Om han hade varit chef.
Mm.
Och få det till någonstans i den efterföljande debatten att Jimmy Åkesson, att det är ett allvarligt hot mot demokratin att Jimmy Åkesson vill lägga ner medier. För jag vill nog ändå tycka att i det här fallet så verkar det mer som att Jimmy Åkesson säger det som en passning mot att han precis har blivit roastad, snarare än att han har som syfte att lägga ner just P3.
Alltså han uttrycker det ändå i generella termer att ja, det här var ju vad jag förväntade mig när jag kom hit typ, och hade jag varit chef hade jag lagt ner för länge sedan.
Yeah.
Men jag förstår vad du menar. Det är lite tvåeggat det där, därför att, alltså, det jag tycker är liksom nästan mest intressant är att han blir så jäkla kränkt. Nu har jag inte hört de andra partiernas roastar. Men normalt så känner jag väl att det är sånt där man får ta som parti.
Ja,
jag tyckte inte att satirinlägget om Jimmy Åkesson i sig, det var inte särskilt kul. Och det var ganska hårt. Det gav sig på rätt personliga saker som spelmissbruk och viktpendling. men som politiker så brukar man ju regel bita ihop när den där typen dyker upp. Jag har sett några klipp med Olof Palme till exempel när han är gäst hos Hagge 1976. Det var tidigare det.
Mm-hmm. Det är klart att det ska föras in någon Palme-grej där.
Där sitter jag, där tar jag också upp väldigt så här hårda satirbilder och förlöjligande av Olof Palme. Han viftar ju bara bort det såklart. Sånt här får man ta som politiker. Och lite så är det väl, men tycker jag vad man vill om det. Det finns betydligt mer eleganta sätt att roasta Jimmie Åkesson på, skulle jag säga. Men ja, det kan man väl ta.
Ja, men sure. Det är väl, alltså, det är väl det som är kul, att Åkesson blir kränkt. Men det, på tal om då, eller att jag nämnde att du pratade om det här förra veckan, men det här med argumentationsfusk. Mm. Det känns lite som att man ville tolka det här mer illvilligt än det var, eller att man såg en chans. Jag menar, jag såg Alice Bah Kuhnke, alltså kulturministern, säga i Tillexpressen att hon tyckte att det var ett av de grövsta påhopp hon har hört under sin tid som kulturminister.
Påhopp i största allmänhet?
Jag tror att hon menar det grövsta påhopp. Ja, precis. Ett av de grövsta påhoppen, skriver Expressen. Vilket blir lite märkligt, kanske. Men jag säger inte, alltså, min poäng är kanske att när man är så sugen på att tolka det illvilligt, så kanske man missar den stora poängen.
Att Jimmie Åkesson är kränkt.
Nej, inte att Jimmie Åkesson är kränkt, men att det finns ju fortfarande en tyngd i det här. Och det är kanske inte att Jimmie Åkesson då med något syrligt kastar ur sig att han tycker att Peter är en jävla skitkanal för att de inte passar hans smak. Utan den stora bilden är väl snarare, alltså, det allvarliga hade kanske inte varit att Sverigedemokraterna hade velat lägga ner P3 som är någon så ungdomskanal mest. Utan det hade ju, om man vill göra parallellen ute i Europa, så är det ju snarare det stora problemet att, och som också Sverigedemokraterna har gett uttryck för, och det är ju snarare att styra public service. Mm. I en politisk inre, det hade ju varit ett reellt problem. Det kan ju inte vara något problem med att någon vill lägga ner public service. Mm. Där kan vi inte vara. Det måste vara en helt legit åsikt, tänker jag.
Ja.
Återigen, alltså det stora problemet är väl snarare att Sverigedemokraterna har någon idé om att göra någon slätstruken kultur som går ut på att bränna in deras syn på nationalism och svenska värderingar, och att det ska vara någonstans sanktioneras från staten i olika kulturyttringar och sånt där. Det är väl det stora problemet.
Ja, precis. Han säger ju liksom uttryckligen att jag vill lägga ner er vänsterliberala skitkanal, vilket ju antyder att det problem man har med P3 är att den politiska inriktningen, så att säga. Men det är ju lite också, även det är ju lite tvåäggat, för att liksom om man nu anser att P3 är en vänsterliberal propagandakanal, då kan ju det vara ett skäl i sig att den inte bör vara offentligt finansierad. Nu vet jag inte, alltså, jag är ingen stor P3-lyssnare, men jag har aldrig uppfattat det som en vänsterliberal propagandakanal, utan snarare som något slags forum för musik, lite tramsig humor och ett och annat bra program också, som Petra Dokumentär. Tankesmedjan tycker jag är väldigt kul. Eller tyckte en gång i tiden. Jag tycker väl att det har blivit sämre.
Jo, men jag tror att det är roligare igen.
Jag har förstått det. Jag har väl hört några grejer som är lite mer otippat. Och kanske just för att det inte är satir från ett vänsterliberalt perspektiv alla gånger.
Nej, men det, ja, men återigen, alltså, det blir så märkligt att så här, se det här som ett angrepp på fri och oberoende media, just för att Jim också säger att P3 just är en skitkanal.
Men det, om jag skulle problematisera,
och morgonpasset specifikt kanske.
Nej, jag vet inte, det blir en rätt absurd diskussion åt alla möjliga håll, men om jag skulle problematisera det, så skulle jag göra kopplingen till Trump möjligen. Alltså den här uppenbara taktiken att göra media till folkets fiende, så att säga, i sin retorik. Och det här är ju genomgående i den så kallade, eller den så att säga sverigedemokratiska propagandan. Däremot så är inte Jimmie Åkesson personligen direkt en del av det. Jag har inte varit i alla fall. Men här så verkar det mer vara att han brinner av än att det är en del av en utstuderad strategi. Eller jag vet inte, kanske är det också. Men jag får mer intrycket av att han bara flippar liksom, på ett mindre otäckt sätt än när Jimmie Åkesson, eller än när Donald Trump systematiskt försöker inarbeta begrepp som CNN, fake news och sådana saker.
Ja, yeah, det måste ju som sagt vara en legit åsikt att man vill stänga ner public service. Men det som är ganska konstigt är kanske när man drar parallellen till att så här, men Jimmy Åkesson vill stänga ner fri media.
Mm.
Alltså då har man ju väldigt illvilligt tolkat någonting som hasplas ut här liksom.
Ja, så är det. Jag...
Det är inte så att han attackerar DN och sagt att han ska lägga ner DN.
Nej, jag tycker ju själv inte att man ska lägga ner public service, men det är ju såklart, som du säger, det är ju en legit åsikt att ha. Och man kan ju hitta liksom ganska goda idealistiska argument så att säga, för att man inte ska ha public service.
Ja, det gör vi, absolut. Offentligt
finansierad tv och radio liksom. Men att kalla att den åsikten i sig skulle vara det grövsta övergreppet under en mandatperiod, det är mycket sagt.
Ja, men nu du och ja, precis. Men ja, jag är som dig. Jag gillar public service mest för att jag tycker att de håller hög kvalitet.
Ja, men faktiskt, jag har också svårt ibland, eller det går ju att argumentera ganska väl för att det borde finnas public service. Alltså för att det borde finnas en plattform för till exempel lättförståeliga nyheter eller barnprogram på
SVT Forum typ.
Ja, det med. Sen så kan man ju fråga sig varför ska public service hålla på med liksom nöjesprogram och
det tycker jag ju inte personligen.
Fast jag vill ju inte att de ska sluta med det därför att jag tittar nästan inte på någonting annat än SVT.
Jo, för att jag tittar nog aldrig på SVT:s nöjesprogram.
Gör inte det?
Nej, vad tittar du på SVT för nöjesprogram?
Jag tycker det senaste Svenska Nyheter är förmodligen det bästa satirprogram som har gjorts i svensk TV.
Det är möjligt, men där kan jag ju kanske personligen tycka att jag hade nog uppskattat det. Nu ska jag faktiskt revidera mig själv. Eller jag tittade på det senaste avsnittet och jag tyckte att det var väldigt roligt.
Mm.
Jag tyckte också att det var kul för att de slogs vildsint åt alla håll helt plötsligt.
Ja.
Som jag inte upplevde de första avsnitten jag tittade på, lite grann sådär. Men nu var det mycket mer bara hejvilt.
Ja.
Däremot så hade jag nog hellre kanske sett den typen av program i annan regi än just public service.
Det är möjligt, ja. De gör ju inte det. Och andra program, På spåret, kan inte vara utan På spåret.
Ja, okej, det är sant, jag gillar På spåret också. Men det finns ju inget. Ja, precis. Men däremot, det jag uppskattar är väl, alltså, de har fortfarande, okej, de köper in en massa bra dokumentärer och sådär.
Mm.
Och visar bra grejer. Alltså, jag har inget emot public service i sig, men jag kan absolut förstå de som ogillar public service.
Ja.
Och det är väl det händer ju också att det finns slagsida åt olika håll såklart, men jag kan inte.
Jag tycker det är så himla transigt. Alltså de har ju gjort ett, alltså om du sa typ Aron Flam och Ingrid Carlqvist och det här sköna gänget, nu ska jag inte blunta ihop dem rent ideologiskt, men just vad det gäller den här slentrianmässiga hatet.
Jag var inte klar med min mening.
Förlåt det.
Men alltså det jag inte uppfattar är att nyhetsprogram till exempel, ja okej, jag satt och bärsade dem för att hålla på med godisknarkare förra veckan. Och det blir ju slagsida åt ett annat håll. Men det jag kan tycka att de är lite tafatta ibland. Däremot så tycker jag ändå att det finns viss legitim kritik. Men jag håller med om att det här slentrianmässiga, att public service är vänstervriden propaganda. Men det är den hållningen, till exempel Ingrid Carlqvist har ju den hållningen för att hon är ja, mer eller mindre rasideolog idag.
Ja.
Är det förtal?
Nej.
Nej, bra. Okej. Okay. Jag kan peka på exempel. Ja. Men det handlar ju snarare om det. Men det är klart att det finns, alltså jag tyckte så här, Granskning Sverige någon gång hade typ så här talande exempel när någon sitter och visar upp sin Che Guevara-tatuering i ett barnprogram typ. Jag kan absolut förstå att man är upprörd på den borgerliga sidan om någon sitter upp och visar Che Guevara som en tatuering och berättar hur fin han var som
person. Ja, absolut. Alltså det finns sådana exempel, och det här programmet SVT, eller det här projektet de håller på med som heter SVT Edit var ju också, jag uppfattade det som ganska vänstervridet eller identitetspolitiskt vridet typ. Men jag skulle säga att dels så finns det ju ingen nyhetsoutlet eller mediaoutlet som anstränger sig så mycket som public service för att inte vara politiskt färgade.
Ja. Men kan inte det vara det störande med det också då?
Det kan man ju tycka, men jag tycker i regel att det, även om det inte går till 100% att vara fullkomligt objektiv och neutral, man måste ju alltid välja en vinkel liksom, eller ha en så att säga infalls eller ett perspektiv på något sätt när man producerar nyheter. Alltså man väljer ut vilka nyheter som ska lyftas fram till exempel.
Yeah.
Det är omöjligt att det ska kunna vara på något annat sätt. Men jag tycker ju att om det är någon media outlet som inte är vinklad så är det just SVT. I den mån det går överhuvudtaget som sagt.
Jo, men det håller jag med om. De anstränger sig för att göra det. Men...
Så är det ju ur ett perspektiv som inte är vänster skulle jag säga, utan snarare så här, klassisk västerländsk liberalt demokratiskt, som du förstår. För det är ju inte som att SVT sitter och spottar ur sig propaganda om planekonomi eller något sånt där på daglig basis. Det är inga radikala vänsteridéer som lanseras i SVT normalt.
Nej. Men alltså, nej, och det finns väl en poäng i att det säger kanske någonting om public service som faktiskt blir attackerade både från de här Sverigevänligt håll, högerhåll och vänsterhåll. Mm. De ena är liksom upprörda för att de ena får för mycket plats och de andra är upprörda för de andra får för mycket plats och de tredje är upprörda för de två andra får för mycket plats. Så alla är upprörda på samma sak. Jag vet att vi själva vid flera tillfällen har kritiserat public service också.
Ja, men både radikal vänster och radikal höger ägnar sig åt systemkritik, men SVT verkar ju på ett så objektivt sätt de kan inom systemet. Är det något de inte gör så är det ju systemkritik. Så då kan man ju rikta den kritiken åt båda håll som sagt. Det har hänt ganska mycket senaste veckan. Alltså nu börjar ju skandalerna så att säga rulla upp inom Sverigedemokraterna som det gör ett valår.
Yeah.
Det är många nya platser som ska fyllas, kandidater. Det är också en del etablerade politiker som granskas hårdare. Inte minst från oss. Bara senast så var det en riksdagsledamot som hade uttalat sig om abort, såg du det?
Nej, vad var det för något?
Det var Mischa som hade skrivit om det, Mikael Eskilandersson, som hade sagt att jämställt är för mig inte att kvinnor ska ha rätt att döda ofödda barn. Alltså att man jämställer abort med att döda barn.
Ja.
Det är ganska intressant.
Det är väl om inte annat en ganska ovanlig hållning i Sverige.
Väldigt ovanlig hållning. Det stöter vi väldigt sällan på i den politiska debatten. Det är ju ingenting som Sverigedemokraterna inte generellt har hävdat heller. Utan man menar ju på att man vill lägga sig i linje med forskningen och sådana saker.
Men jag tänker mig att den typen av åsikt, om jag ska vara sån, är någonting som oftast religiösa debattörer brukar ägna sig åt mer.
Ja, för det är väl på många sätt en religiös hållning. Jag vet att Ben Shapiro, som ju är en, ska man säga, väldigt konservativ tyckarperson i USA. Han brukar säga att hans abortkritik vilar på vetenskaplig grund, men jag tycker han är lite svårt för att argumentera för det.
Mm-hmm.
Vi hade en annan SD-politiker som har spridit rasideologisk propaganda och sagt att Sverige utrotar sitt eget folk och byter ut dem mot artfrämlingar bland annat. Eller spridit den.
Artfrämlingar.
Ja, jag vet. Han tog det ett steg till från rasfrämlingar till, eller etniska främlingar som Jimmy Åkesson uttryckte sig en gång i tiden, till artfrämlingar. Någon slags radikaliseringsprocess som pågår där.
Eller hur? Han är på nästa steg i den skalan.
Ja, man, precis. Han är en förgrundsgestalt.
På skalan, alltså sämre på biologi, liksom.
Ja,
behöver inte upplysa någon lyssnare om vad en art är i och för sig.
Nej, jag tror att de flesta fattar det. Men sen, en intressant person. Alltså, nu tar jag bara upp exempel från de senaste ett par dagarna. Det säger ju vilka problem Sverigedemokraterna har. Men en intressant person, det var ju Kjell Söderlund. Läste du om honom?
Nej, eller jo, kanske.
Henrik har pratat med honom. Det finns i vår feed bland annat. Vi kanske kan spela upp ett kort klipp från Henriks intervju med honom.
I en annan post så säger du att man ska döda alla miljöpartister först.
Det vet jag inte om jag skriver någon gång.
Jag sitter och läser det nu. Står så här.
Ja.
IS-krigare, terrorister i hela Europa bara väntar på signal. Börja det här så döda alla miljöpartister först. I en annan post säger du att Stefan Löfven passar i en gaskammare.
Ja, det är väl att Stefan Löfven, jag har hört mycket att han, hans mamma var väl med en nazist under andra världskriget.
Så att Stefan Löfven ska gasas för det?
Ja, inte för att han är jude, utan för att han är nazist.
Okej, okay, så han är nazist och du tycker att han ska gasas ihjäl?
Nej, det tycker jag inte att någon ska göra.
Du skriver det?
Ja, det är många år sedan.
2 år sedan?
Ja.
Kjell Söderlund alltså, som är, eller var, han har blivit utesluten nu. kandidat för Sverigedemokraterna i Avesta.
Ja, just det. Mm.
Och medlem då i den lokala styrelsen. Har bland annat sagt att Stefan Löfven borde in i en gaskammare. Och han har vid flera tillfällen också uttryckt på Facebook att han vill utrota muslimer. Och det ledde alltså till en uteslutning. Vet du vem det här är, Kjell Söderlund?
Nej, var det någon speciell människa?
Det är ju Disco-Kjell.
Okej. Okay.
Kommer du ihåg honom?
Var inte det en sån Filip och Fredrik?
Jo, det var en karaktär från deras program 100 höjdare, då de åkte runt i Sverige och träffade Sveriges 100 skönaste människor, var så att säga anslaget. Och Kjell Söderlund var en av dem. Det var en ensam man som åkte runt på olika diskotek, framförallt i Dalarna, och dansade järnet hela nätterna och hade med sig bland annat 7 ombyten när han skulle ut.
Just det, det var han som bytte skjorta hela tiden.
Ja, precis. Väldigt speciell man. Helt nykterist var han ju. Så han hade med sig en dunk vatten. Eller cola var han hade med sig. Massvis av Coca-Cola. Och så åkte han runt och dansade på diskoteken med 7 olika ombyten.
Men det är inte jätteoväntat att en sån här människa då kanske blir radikaliserad.
Nej, men det är något...
Eller var galen redan från början.
Ja, precis, precis. Jag vet inte. Det är som sagt uppenbarligen en väldigt speciell man. Så det är kanske oetiskt att ta upp honom till och med. Jag vet inte. men jag tyckte att det var intressant när jag såg det. Därför att Filip och Fredrik, de gjorde ju det här programmet 100 höjder för typ 10-15 år sedan nästan. De var ju rätt spetsiga och coola då, och så träffade de här sköna människorna. Sen så har ju Filip och Fredrik blivit så här vänsterliberala förkämpar som vissa skulle kalla för präktiga typ. Medan deras karaktärer verkar ha gått åt totalt motsatt håll, för att det finns flera exempel på 100 höjdare figurer som senare har blivit sverigedemokratiska politiker.
Mm.
Känner du till Sten Taxi?
Ja, han med alltså.
Ja, jag tror att han var den första personen som figurerade i 100 höjdare överhuvudtaget. Och han blev ju extremt älskad, Sten Taxi Jonsson. Nu är han ju död. Men han gick ju med i Sverigedemokraterna också. Men han gjorde sig som sverigedemokrat. Nu, jag tror inte han hade några politiska uppdrag i alla fall.
Men det är ganska intressant det där. Det är kanske inte så svårt att tänka sig vad det beror på, men det är ju vissa karaktärer som kommer ut som sverigedemokrater då och då.
Mm.
Till exempel, ja, jag tänker på han Boppers, sångaren där för detta.
Just.
Och Runar Sørgaard, vet inte om du noterade det.
Ja. Runar Sørgaard hade ju också kunnat vara med i 100 höjdare för övrigt.
Men det borde vi gjort en grej på den här. Jag har inte sett den här intervjun, men jag har hört att den är väldigt omtalad. Det har ju varit något YouTube-klipp när Jimmy Åkesson blir intervjuad av Runar Sørgaard. Sådär.
Mm. Jo, det är ett väckelsemöte som Runar Sørgaard har för att visa på hur hyggliga Sverigedemokraterna egentligen är. För att det var någon Livets ordpastor som hade uppmanat följarna att inte rösta på Sverigedemokraterna. Då Runar Sørgaard med en mysintervju med Jimmy Åkesson.
Men vadå, Runar är väl inte Livets ordare? Är han?
Jag tror det, va? Det var väl det som han och Carola var så involverade i.
Jo, men ja, precis. Carola är väl det, ja. Men ja, det är ju väl logiskt i och för sig. Om ni har mer information om detta så kan ni mejla på podd@interrasismen.se med den obegripliga stavningen 2D.
Ja, och jag ska inte svara på att Rune Sörgård är det, men jag vet att han gjorde sitt väckelsemöte som ett svar på en livsbror. Det finns faktiskt en till karaktär från just 100 höjdare som kandiderar för Sverigedemokraterna just nu. En person som heter Ulf Savert, som råkar komma från samma lilla ort som jag gör i Njurunda.
Inte var det James Bond-snubben? Nej.
Nej, det var prinsessan Madeleine-snubben. Han tror att han är släkt med eller han tror att han är en Bernadotte. Och argumenten han anför för det är att han är väldigt lik, tycker han själv, då prinsessan Madeleine.
Just det. Jag kan tänka mig många jag är släkt med på de kriterierna ändå.
Jag tycker egentligen att det är jätteobehagligt att prata om honom, för att vi har typ han är släkt med min ex-flickvän bland annat. jag tar inte upp honom för det. Jag och mitt ex har en väldigt bra relation. Men jag tyckte att jag läste en intressant story i alla fall på hans Facebook. Han är för övrigt otroligt aktiv på Facebook. Ska jag räkna hur många inlägg han har gjort på Facebook bara idag?
Han kandiderar alltså för Sverigedemokraterna?
Ja.
Okej. Okay. Ja.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ska vi se, 13, 14, 15.
Det är fan kvalitetsradio alltså.
17, 18, 19, 20, 21, 21 landar vi på under det senaste dygnet.
Oj. Men ja, i och för sig, han är ju politiskt aktiv ändå.
Ja, ja, det är ju bara politiska grejer delar, eller olika liksom stories som invandrare som har brott och sådär.
Vissa skulle ju kalla det maniskt.
Visst, men gör det.
Ja, hur många inlägg har du delat idag?
Faktiskt inget alls.
han använder Facebook lite som Twitter möjligen.
Ja, det verkar nästan så. Men jag tycker att 21 inlägg på Twitter också är lite maniskt, ärligt talat. Med vissa på det viset. Men i alla fall, han skrev ett inlägg den 24 augusti.
Eller så har man för mycket tid på jobbet typ. Det är med det, tror jag.
Så kan det ju också vara. Han skrev i alla fall ett inlägg den 24 augusti som antydde att han inte är så populär ens i sitt eget parti.
Jaha.
Det står så här: farsen i Sundsvall fortsätter. Idag vid 17-tiden skulle jag förtidsrösta i Kulturmagasinet då jag ändå var i stan. Jag går in och letar efter Sverigedemokraternas valsedlar, och där får jag se att mitt namn återigen inte finns med på fullmäktige listan. Inte heller på baksidan. Alltså, han är kandidat, men någon har tagit bort hans namn. Och det har hänt vid upprepade tillfällen. Jag skriver vidare: jag frågar personalen om de vet vad som hänt, varför inte listan med mitt namn finns där. De berättade då att Johnny Skalin kommit dit vid 14-tiden och bytt ut kommunvalets lista mot en ny lista där mitt namn saknas.
Oj!
Johnny Skalin alltså, som ju är den kanske mest profilerade Sverigedemokraten ifrån Sundsvall. Han är deras riksdagsledamot därifrån och var för detta, eller är för detta ekonomisk-politisk talesperson för Sverigedemokrater.
Vad har hänt med honom?
Det är en bra fråga. Vi kan göra en snabb googling och se. Det står inget mer än att han är tjänstgörande riksdagsledamot. Han sitter i EU-nämnden och var trea på Sverigedemokraternas lista i Europaparlamentet inför förra valet. De fick ju två platser, så han kom inte in då.
Okej.
Deras starka man skulle man kunna säga i Sundsvall.
Det här är ju lite så som vi pratade om förra veckan. Sverigedemokraterna är ju kanske inte så duktiga på att sålla i sina egna led.
Nej, här gör Johnny Skalin ett gott försök i alla fall, men man kanske skulle man kanske skulle ha hanterat det där i den inledande urvalsprocessen, eller vilken som ska få stå med på listan.
Ja, men det, precis, alltså det är ju någonstans det är ju jävligt märkligt alltså att de här individerna dyker upp för att ställa upp för det här partiet.
Ja. Nej, men
alltså, det känns inte som alltså, att den spontant skulle gått in i till exempel, inte vet jag, Liberalerna. Sådär.
Nej.
Det känns inte som att det är så många av de här människorna som har dratt sig dit. Någon enstaka. Var inte Naken-Janne också påtänkt för Sverigedemokraterna?
Jag vet inte, men det kan jag verkligen föreställa mig att han var.
Nej, men alltså så här, Sverigedemokraterna någonstans har blivit den, alltså, den svenska politikens röst för alla människor som har gjort karriär i tv på att vara lite kufiga. Så där.
Ja, verkligen. Men det anknyter ju också till någonting som...
Som en jävla svamp.
Det anknyter ju också till någonting som vänsteråsiktspersonen Malcolm Kyöine skrev. I
ett... Vänsteråsiktspersonen?
Jag vet inte riktigt vad han gör. Han har väl varit en jävla student, tror jag, och podcastare.
Ja. Det var bara en så jävla märklig titel på en person, typ.
Ja, jag kommer inte på något.
Vänstertyckare kanske är bättre.
Vänsterintellektuell kan man kalla honom, kanske.
Okej. Okay.
Han skrev ett inlägg, ett blogginlägg för några år sedan som fick väldigt stor spridning, som handlade om Sverigedemokraterna och deras USP, eller varför de blev så populära. Och då gjorde han en liknelse med Jesus. Alltså att de var så otroligt inkluderande. Nu är de ju givetvis inkluderande mot vissa, men de är inkluderande mot de som faller inom rätt ramar, så att säga, rent etniskt, om man säger så.
Mm-hmm.
Och då tog han det här med Jesus sägelse om att ge mig dina halta och lytta och så vidare. Och det är väl lite det här antyder, alltså det är ju en sargad skara som de har bjudit in, och det är ju ganska populärt, föreställer jag mig.
Ja, men var inte det en grej, om jag inte minns fel, att när man i undersökningar, om man tittar på då antingen Sverigedemokraternas väljare, men även Donald Trump-väljare, att det så här, är delar av de här väljarna är en grupp människor som inte har röstat tidigare eller varit soffligare.
Ja.
Men det är ju förmodligen någon sanning i det, för att Sverigedemokraterna är väl det partiet som kanske inte har så, alltså även fast de utåt sett vill påskina att de har jävligt höga trösklar för att komma in, så är de ju fortfarande väldigt måna om att plocka upp, det kanske gäller mest på väljarfronten då.
Ja, det är
att plocka upp så mycket människor som möjligt och inte döma på något sätt. Typ.
Ja, precis. Och det är också det där, det någon slags balansgång. Å ena sidan vad man liksom har för image utåt, och sen å andra sidan vad man på något sätt subliminalt kommunicerar till människor. För jag tror att många människor, även om Jimmy också står och pratar om nolltolerans och sådana saker, så tror jag väldigt många människor känner sig hemma i Sverigedemokraterna på ett sätt som man kanske inte hade gjort i andra partier. Vilket ju är på ett sätt ett misslyckande för de andra partierna, att det känns för komplicerat att vara politiskt aktiv i andra partier.
Mm. Men alltså, sverigedemokratiska väljare beter sig ungefär som en hund, typ, eller i alla fall myten om en hund, att du kan typ så här, slå din hund och den kommer alltid tillbaka, typ, och du kan behandla den väldigt illa.
Det är en jättebra liknelse. Det verkar ju nästan så. Och i det här fallet, alltså, Ulf Savert har ju uppenbarligen blivit liksom extremt illa behandlad av Jonny Skalin, alltså rent odemokratiskt. Det säger för övrigt någonting om deras interndemokrati, att han springer in och byter ut valsedlar med där någons namn står på. Nu vet jag inte om vi nödvändigtvis ska ta en person som tror att han är släkt med familjen Bernadotte som ett sanningsvittne. Men om vi föreställer oss att vi gör det, så är det ju ganska intressant att han har blivit så här illa behandlad av sin partiledning, men ändå fortsätter och delar 21 inlägg på Facebook om dagen om varför Sverigedemokraterna är Sveriges bästa parti.
Men det är väl det som är så jävla bisarrt i sig, att trots att Sverigedemokraterna kör med sin nolltolerans, de säger konstant att men den här typen av åsikter kan man söka sig till ett annat parti. Och likförbannat så fylls vallistorna varje gång av lika mycket dårar med rasistiska åsikter.
Ja, och det är...
Det är ju liksom så här, och då kan man ju undra vad de sverigedemokratiska väljarna tänker ändå. Om man nu, vilket jag ändå tänker att många sverigedemokratiska väljare inte är i för sig. Men om man är mån om att inte rösta på ett rasistiskt parti och man tycker att det är liksom värdefullt, då måste man ju komma ihåg att det spelar liksom ingen roll vad Sverigedemokraterna gör, för att Sverigedemokraterna har ett parti som bara suger upp de här människorna ändå, oavsett vad Sverigedemokraterna gör. Det kommer inte spela någon roll. De är där. De kommer dit.
Ja.
De kommer företräda dig.
Och det är intressant att en person med en så liksom lunda akademisk framtoning som Jimmie Åkesson har kan vara så liksom folkligt förankrad hos människor som normalt sett inte tillhör den intellektuella samhällsklassen, om man säger så. Och däremot så hatar de ju Stefan Löfven, som man liksom rent stereotypiskt hade kunnat föreställa sig som person skulle gå hem bättre i de folkleden. Vi nöjer oss sådär med veckans avsnitt av Inte rasist men podcast. Sverigedemokraternas valmanifest har ju lanserats idag, men vi kanske fortsätter och går in djupare på det nästa vecka i så fall.
Alltså nästa vecka är ju det sista avsnittet innan valdagen.
Just det, och då kan det ju vara lämpligt att prata om Sverigedemokraternas valmanifest kanske.
Det kan vara lämpligt att prata om det.
Fast men vi får se om vi...
Det kan ju vara så att vi hittar, typ likt Henrik Johansson, en fluga som vi följer efter istället. Och vill prata om den.
Ja, det är ju nästan troligt faktiskt.
Ja, nu symboliserar ju flugan snarare något litet obskyrt klipp av typ Nordiska motståndsrörelsen eller någonting.
Mm. Northern Brothers kanske.
Northern Brothers, ja.
Jag skulle också vilja passa på innan vi slutar att be om ursäkt för mitt ljud här. Jag tror att det har varit ganska dåligt och det känner säkert lyssnarna till efter att ha hört så här långt. Och det beror på att min mic har gått sönder och jag har inte hittat tid att köpa en ny. Jag ska försöka åtgärda det här till nästa vecka. Så hoppas jag att det blir bättre.
Ja, och om inte Kristoffer har gjort det så... Ja, i och för sig. I don't know.
Tänkte du komma med något hotfullt här?
Yes. Skicka mail till Kristoffer Gummesson dag som natt. Och skriv, inte på mailadressen poddet, inte rasismen, med den obegripliga stavningen 2D, inte till den adressen, utan skicka det till kristoffer@interasismen.se med PH. För då skriver ni med FF så hamnar ni hos den andra Kristoffer. Ni vill pinpointa Kristoffer i podden. Och så ska ni skriva att har du gått och köpt en micken? Och jag vill att det, helst om ni jobbar natt eller någonting, dra iväg ett mejl. Framförallt ni som jobbar natt.
Det är bra, vi gör det här till ett...
Vet du hur man slår av notiser, Kristoffer? Nej, bra.
Det gör jag fan inte. Jag kan ju sätta det i flygplansläge. Men det gör jag ju inte å andra sidan. Så att, ni får störa mig helt enkelt.
Det kan bli mycket underhållande.
Men har ni något annat på hjärtat får ni gärna skicka mejl också.
Mm, gör det. Och
så tackar vi för idag.
Hej då. Hörs nästa vecka. Hej då.